Hej, vem är du?
Jag bör fråga vem jag är, men jag vet att jag är Benny Rosenqvist, medium, författare, skribent på tidningen Nära. Och sen är jag livsresenär och reser med tidningen Nära. Och sen gör jag podd med dig som är...
Helena Magdalena, medium, astrolog, författare, livsnjutare, profil på tidningen Nära, med mera.
Ja, det
Ja.
är häftigt. Ja, vi gör lite lika saker. Och nu är det höstmörker utanför och då kan man undra varför man är här egentligen. Men jag tycker det har blivit mycket enklare nu, tack vare min meditation, att gå in i det ljuset. För det ljuset jag får gör att jag orkar med mörkret mer. Och vi har ju alla någon livsuppgift. Men vad är din livsuppgift?
Jag ser det som att vi kan ha flera så här livsuppgifter. Den största, det har ju varit att ge liv till mina barn. Och ta emot dem här, de själarna, att de skulle kunna få inkarnera. Och sen har jag en väldigt stor livsuppgift i att hjälpa människor. Jag har liksom ett kall i att hjälpa människor. Och det har jag ju kunnat använda mig av både i den här andligheten, för andligheten är ju, det är ju verkligen mitt högre syfte. Men även som socialarbetare då, det här att hjälpa människor att förstå saker och ting, komma vidare, växa och utvecklas. Så skulle jag svara. Och det här att skriva böcker, dela med sig. Vad har du för livsuppgifter?
Det är nog att hjälpa människor, att vägleda människor, att få människor att tro på någonting. Att människor som har tappat ljuset och tron på tillvaron hittar tillbaka till den. Sen är det att skriva böcker, att förmedla det här jag tror på. Nå ut till människor, att få människor att ha upplevelser av, tänker han samma som mig. Sen tycker jag det är en livsuppgift jag har, det är också faktiskt att titta på mitt eget liv som värdefullt. Att börja titta kärleksfullt på mig själv. Det har jag haft väldigt svårt och det har jag fått jobba med hela livet. För jag har alltid satt andra mer i centrum än mig själv. Men nu har jag prioriterat så att jag själv också finns där som något viktigt. Och det är ju viktigt, för någonstans utan det så, och när jag inte gör den reflektionen så utvecklas inte så mycket.
Nej, och det är väldigt intressant det du säger där, för just när man har den här starka andligheten och längtan efter att hjälpa andra, så är det lätt att man glömmer sig själv lite, att man är för mycket ett verktyg hela tiden för någon annans skull. Så jag har också fått reflektera mycket över det de senaste åren, framför allt nu när mina döttrar faktiskt är vuxna. Att se till så att jag också utvecklas, att jag får ha det gott, att jag får vara lycklig, att jag får vara trygg, för jag har alltid gett det till de andra.
Men många frågar, vad är min livsuppgift till mig? Och det är nog inte någonting som jag som medium egentligen kan få, utan har man ju själv svaret. Ibland får man, men det är inte alltid, för ibland vill ju guiden att man själv får förankrande när man får till sig, jag har denna livsuppgiften, detta är det jag ska lära mig. Och ibland är det ju inte det att hjälpa andra, utan det är faktiskt tålamod. Det är tillit, det kan vara
Absolut.
att våga tjäna pengar. Att det är en livsuppgift att se skillnaden mellan att ha pengar och att inte ha pengar. Vissa är kanske börjar fattiga och sen får de plötsligt mycket pengar och inser att de var ju lyckligare innan de fick pengarna. Och vad är lyckan egentligen? Det kan vara en svår livsuppgift att förstå.
Ja,
Vad
verkligen.
gör mig lycklig egentligen?
Precis. Jag har ju skrivit min fjärde bok, Lev intuitivt, hitta ditt livs högre syfte. Just det här som du pratar om, att vi kan alla gå inåt och börja lyssna till våran guidning. Och många utav oss är ju sökare som känner att det finns något mer och man vill lära sig och förstå mer. Och Jag har liksom också sett det lite grann som att vi kan också ha lite olika teman att träna på i livet.
Mm.
Jag vet när min äldsta dotter förlorade sin stora kärlek när han dog ung, väldigt ung. Och vi pratade mycket om det, så att i det ligger det ju väldigt mycket kärlek, men det ligger också den här separation väldigt stark, sorg väldigt stark, och det är ju också det som präglar Cassandra till att bli den hon blir liksom.
Mm.
Så vi kan ju ha tema förlåtelse, tema kärlek, tema förlust, det här att förlora många nära och kära kan också vara ett livstema som hjälper oss att växa och utvecklas väldigt mycket i det här livet. Och jag kan uppleva så här att vissa människor har mer tuffa livsuppgifter medan andra har lite lättare. Och det tror jag helt enkelt är att innan vi föds i det här livet så går vi igenom tillsammans med vår andliga ledare, huvudguide säger du. Yeah. Att det här och det här och det här vill jag träna på det här livet. Det här vill jag verkligen utveckla. De här andra själarna vill jag ha omkring mig i det här livet. Och så kommer vi ner hit och så glömmer vi bort detta. Men vi är ju hela tiden, vi har alla möjligheten att kunna koppla upp oss igen. Mm. Och få en större förståelse till vad det är som händer och varför saker och ting har hänt.
Mm.
Och det kan ju låta lite tufft av mig att säga så, men alltså jag kan uppleva att människor som har varit med om ganska mycket i sina egna privata liv, de som i alla fall väljer att lära sig och utvecklas av det, det är också de som utvecklas till att komma upp i sitt högre medvetande och se saker och ting ur ett mycket större perspektiv. Lär sig självkärlek och lär sig hela och läka sig själv och sådär. Gamla själar skulle jag säga. Som har levt många liv.
Mm. Och vissa unga föräldrar de har fått lära sig att utvecklas. Att kanske ta för sig på ett annat sätt.
Mm.
Sen har vi då karma kan ju vara rätt svårt.
Mm.
Men det är ju inte livsuppgift, men det kan vara en livsgåva tycker jag, med den insikten att lära sig någonting som man gjort fel i ett annat liv eller gjort bra, så man får tillbaka någonting från tidigare liv.
Ja, precis. Och också det här att vi kan bära gåvor inom oss i specifika talanger som vi inte vet. Och så plötsligt när vi liksom börjar öppna upp och sådär, så plötsligt så kommer det fram en författare. En konstnär kan komma fram, eller någon som vill engagera sig i rättvisa, eller kan prata med djur, eller förflytta sig över tid och rum, vad det nu än är. Och det tror jag att vi har nedärvt i våra DNA-strängar ifrån många liv tillbaka.
Så jag bara på Mozart som vi tre år kunde kompensera, kunde göra musik på det sätt som han gjorde, som var kompositör. Som tre år, det visste det magiskt.
Ja.
Och det kan man inte göra på ett liv, utan då måste man, det är en gåva man har med sig, och det är fantastiskt när man hittar den tidigt.
Och jag säger till dig, Benny, du, i detta livet, så tidigt började verkligen att vara verksam med din gåva, för du var ju så ung. Så det är klart att du har med dig jättemycket från liven innan detta livet.
Mm. Och jag vet ju när jag var 15 år när folk kom till mig och berättade om mitt klient. Är det du? Du är så ung.
Ja.
Ja, antingen går du eller så kommer du. Så, ja, så jag var lite kaxig också som 15-åring.
Ja.
Så jag tyckte liksom, vadå? Jag visste ju vad jag höll på med.
Ja.
Och det var en gåva man hade. Det är det som är fantastiskt när vi hittar våra gåvor. För då är det precis som man blir lycklig.
Mm.
Om du gör det du är bra på så tjänar du också pengar. Och pengar behöver inte tjäna, utan framförallt så kanske du blir tillfreds med det du gör.
Ja, precis. Och det är just de här gåvorna. Jag har ju alltid sett in i framtiden.
Mm.
Genom varsel, sandrömmar eller bara att jag har kunnat se. Så jag är ju mer sierska igen. Jag såg andevärlden med, men jag pratade ju inte med dem. Jag bara såg dem. Men du har ju verkligen också öppnat upp och hjälpt så otroligt många andra människor i kontakt med andevärlden. Alltså du är ju pionjär på ditt område, verkligen.
Det har jag startat. Men jag tror att det har gått ut med. Men jag tror alltid det har funnits människor som är mediala.
Mm.
Jag tror alltid det har funnits människor med speciella gåvor. Det har alltid skrämt människor.
Mm.
Så jag tror att har man en sån uppgift så är man ju stark också. Man måste vara stark och stå på det man har. Och så är det, när man tror på någonting och vill någonting så får man ibland kämpa i motvind.
Mm.
Men när man har gjort det så mår man mycket bättre.
Mm.
För det känns som när man gör det man tror på eller umgås med dem man tror på eller väljer en kärlek som man tror på.
Mm.
Så tror jag att man kan bli lyckligare i livet. Och då väljer man det som man vet är skrivet för.
Mm.
Mm.
Ja, precis. För jag vet när jag var yngre framförallt. Ung vuxen kan man säga. Tonåring och ung vuxen.
Mm.
När jag började förstå att jag var annorlunda mot vad andra var. Jag såg ju inte det som gåvor då. Jag tyckte det var ganska jobbigt. Jag ville ju vara som alla andra. Den här tonårstiden. Och jag har också känt genom livet att det är som en, vad ska man säga, som en stor livsuppgift genom hela det här livet.
Mm.
Det hade varit lättare att gå andra vägar och vara på ett annat sätt. Men jag hade aldrig velat välja bort det livet som jag lever.
Jag upplevde inte att jag kunde välja.
Nej.
Alltså det känns som att det var utstaket och det var att jag förstod inte de som inte ville förstå det och valde.
Mm.
Utan det var så självklart att välja och det var ett kall och jag kände bara att jag mådde så bra av att göra det, följa det.
Mm.
Jag är nog en sån person så att jag kämpar för det jag tror på.
Mm.
Jag kämpar för de människorna jag tror på. Det tror jag är också någonting som jag har med min livskaraktär.
Ja, men precis. Jag jobbade ju så här då när jag var ung vuxen. Och sen så valde jag ju då, jag vill inte säga att jag gick en annan väg, för det gjorde jag inte, men jag gick en parallell väg. Med att då studera vid universitetet och bli socialarbetare. För jag hade ju en dröm när jag var 13 att jag ville bli kurator. Också det här att hjälpa människor. Och det enda som jag inte riktigt släppte taget om alls, det var ju astrologin. Men det här andra, liksom jag försökte tona ner det lite. Och det gick vissa perioder, men det gick inte så länge.
Nej, jag vet inte.
För de kom ju och knackade den på huvudet och säger, hallå där, vad håller du på med? Kommer du inte ihåg vad vi kom överens om? Så jag gjorde ju ett annat val under en period. Men sen så kände jag ju också mer och mer tomheten i det. Att hjälpa människor på ett sätt som inte var andligt blev för mig väldigt fattigt faktiskt.
Mm.
Och då valde jag ju att öppna ett sånt här företag igen och jobba på det här viset då. Du vet, när jag gör personliga horoskop, där ser jag ju i födelsekartan när människor kommer på en astroreading. Där ser man ju faktiskt en hel del livsuppgifter eller möjligheter, dolda gåvor och talanger och sånt här i ett horoskop. Så det är ett sätt man faktiskt kan titta på. Man kan se författartalanger eller man kan se du har väldigt mycket medialitet med det eller du är jättebra på pengar eller du är bra på relationer. Men där man också kan se inom vilka områden man har mycket att lära sig. Så det är ju lite av ett facit faktiskt.
Kan man också se varför vissa har utom med kärlek?
Absolut. Kan man se. För då tittar man, planeterna visar ju var flödet finns och var läxorna finns. Och sen så finns det ju då olika aspekter. Det finns en aspekt som man kan ha i sitt födelsehoroskop som heter jod. Det kallas för Guds finger. Och människor som har det har ofta en väldigt speciell livsuppgift. Och det blir nästan här lite som tyngd och ständigt liksom nästan lite bråttom. Jag måste följa det här kallet. Jag har en sån jod i mitt horoskop. Vi måste ju någon gång kolla, Benny, för du måste ju också ha en sån jod.
Tror jag också.
Ja.
Jag var en gång på en astrologiförening. Och det visste inte vem jag var. De fick bara min födelsetid och plats. Alla så att jag var medial.
Ja.
Och det var det 20 kvinnor. Det var ingen, en man och 20 kvinnor var det. Och detta var ju då för kanske 25 år sedan.
Mm.
Det var manmastologiföreningen. Och det var jättespännande just att alla kunde lägga märke till det. Så det. Det var det tydligaste egentligen i mitt horoskop.
Ja, då syns det väldigt tydligt. Det gör ju det i vissa horoskop. Där kan man ju se väldigt, väldigt tydligt att det här är en väldigt medial, väldigt andlig person. Vad har du månen? Jag kommer inte ihåg.
Stenbocken.
Just det, stenbocken kräftan där.
Mm.
Du har nog en opposition rakt över horoskopet. Jag satt och försökte se din bild. Du får titta på det någon gång.
Ja, vi gör det.
För jag fick ju mitt första horoskop när jag var 19 år gammal. Av en astrolog då i Göteborg, Ingmar Berg. Och han sa ju saker till mig som på något sätt blev... Det blev väldigt betydelsefullt senare i livet. I det här att börja förstå vem jag är. Det var lättare för mig att tillåta mig att vara som jag är. Du vet, jag växte upp med det här. Måste det vara så himla känslig. Jag växte upp med det och jag har genom hela mitt vuxna liv. Så ofta jag får här. Men måste du vara så himla känslig? Men är det något man väljer då?
Det är det inte.
Nej. Man är
känslig.
Ja. Och det ser man ju ofta i horoskop. Liksom känsligheten och hur den yttrar sig. Och hur den kan blockeras och sådär. För det är ju, man väljer inte att födas som högkänslig. Utan vissa av oss är högkänsliga. Och det är ju verkligen ett... det är ju en supertalang. För vi är mästare
på känslor. Det är en superkraft.
Ja, det är verkligen en superkraft.
Det är det faktiskt som en gåva. En av dem.
Jag tänker att 20% av alla människor, alla djur, är högkänsliga. Och det är ett personlighetsdrag. Vilket gör att man tar in allting mycket djupare. Ser igenom saker och ting. Det är de här 20% som inte låter sig luras. För man ser sanningen.
Ja, det stämmer.
Och så får man höra, måste du alltid vara så himla känslig? Ja, det är jag.
Men sen är det jobbet att både vara känslig och tänkande. Och ibland krockar det. Och jag är ju väldigt känslomänniska. Sen är jag väldigt analytisk och känslig. Men du har ju en översensitivitet. Du har ju en känslighet ute i fingertopparna.
Jag
är du trött då?
Ja, ju det. Jag är som en sensitiva. Du vet, det räcker att någon börjar närma sig min aura så drar jag ju in mig. Det har ju tagit mig många år att hitta en balans i det. För det är ju så, för att jag ska må bra och ha harmoni och balans, vilket jag eftersträvar som våg också. Då behöver jag isolera mig flera dygn i veckan. Helt liksom utan intryck. Det kan låta jättetråkigt, men det är det inte. Det är helt underbart, för jag är superkreativ. Jag skriver, jag sjunger, jag lever ju där i min egen värld. Ja, och jag älskar ju den. Men det gör ju, och du är ju så fin på det, Benny, för du ser ju det när vi är ute och reser tillsammans och jobbar, och du ser ju när min energi bara stupar liksom.
Jag ser det.
Jag
hade en mamma som var så som dig.
Men
då visste jag liksom att nu måste hon kunna ta vara på sig själv.
Nej.
Det gör du.
Mm.
Men ibland så vill man ge mer ändå än vad man kan. Och det kan man ju bränna på ta reserven också. Och det är farligt när man tar på reserven. Det är då man kan bli utbränd.
Jag har gjort det många gånger i mitt liv. När jag vet att jag klarar inte mer nu. Men jag har ändå liksom av olika anledningar varit tvungen att fortsätta. Men nu är jag så välsignad i mitt liv så att nu kan jag välja. Och jag är jättetacksam för det. Och jag använder också musiken mycket till att balansera känsligheten. Musik, mantrasång i det här. Och du vet, jag kan köra en låt på repeat i 2 dygn. Samma låt. För det är bästa sättet att tona ner liksom det här berg-och-dalbana-stressen i känslosystemet. Men jag tänker så här, Benny. För jag är helt övertygad om att vi båda två, vi har ju verkligen också följt vårat kall och hittat våra livsuppgifter. Och de är väldigt liknande. Har du någon sån här känsla inom dig att att det ligger mer där på din livslinje som du ännu inte har uppfyllt?
Ja, det känner
jag.
Jag känner liksom att jag vill nå ut till ännu fler människor. Att jag har ett kall att väcka fler människor. Att jag har en uppgift att få fler människor att förstå fantastiskt det när man inser så mycket mer det finns i livet än det man kan ta på sig.
Mm.
Att det är en större dimension att få människor att hitta sin dimension i det.
Mm.
Och få människor att hitta det de söker och finna det de söker.
Då behöver du utomlands.
Ja, det ska jag göra också. Jag är på väg.
Mm.
Men det kommer jag prata mer om i en annan podd. Mm. Så det är väldigt spännande tycker jag. För nu börjar det hända saker.
Ja, det gör ju det.
Många människor har pratat om detta innan. Som jag har varit på sittningar utomlands. Jag har varit i Rom och jag har varit pratat med folk i New York. Kan man höra.
Mm.
Alla har pratat om min internationella karriär. Mm. Och jag har tänkt mig 61.
Mm.
När ska den börja? Men jag kan ju säga att nu har jag mognad för det och nu har jag kapacitet att förvalta det.
Mm.
För man som ung ser man ju inte riktigt hur jobbet det kan vara att bli så offentlig som man blir när man blir internationellt känd.
Mm. Precis, och varför jag sa så också, det var ju för ljusfolket har ju nått ut till väldigt, väldigt många i vårt land.
Det har du gjort.
Du har ju verkligen lyckats otroligt med alla dina böcker. Du har ju gett ut många.
Alla böcker utom en har blivit bäst. Och vet vilken det är som inte har blivit bäst? Det är Trillon.
Ja, såklart.
Det skulle jag inte vara inne på den framgången, men jag kunde inte låta det bli.
Nej, precis.
Och den var ju om blod och död och elände. Det ska jag ska skriva om.
Nej, det ska inte vara.
Nej, det ska inte jag vara. Det stämmer inte med mig.
Nej.
Och det gick ju inte heller. Men den var en bra thriller, tycker jag själv.
Mm.
Och det var roligt. Ibland gör man saker för att man jag utvecklar saker. Och det kanske jag var tvungen för att uppskatta ännu mer det här att skriva om kärlek och relation och andlighet som är den största källan till kärlek. Att ibland tar man ett snedsteg.
Mm.
För de lär man sig mycket av snedstegen.
Man gör ju det, och det är väl också viktigt, tänker jag, att man också får göra det som man är nyfiken på, som man är spänd på.
Mm.
För jag har ju också framåt nu då internationellt under nästa år. Framförallt med astrologin, och jag kan bli sådär, aha, vad det med astrologin det skulle bli. Jag är fortfarande lite häpen över det faktiskt. Men det är också så här, okej, jag följer det här kallet och är det så det ska vara.
Mm.
Men jag vill fortfarande skriva en kärleksroman. För att jag vill utveckla mitt skrivande, så det är ju lite en annan grej, men jag vill fortfarande göra det. Sen kommer jag också fortsätta med att jobba med andlighet på detta sättet och själv också fortsätta att vara en sökare och åka på nya vägar ute i världen och möta nya människor, nya levnadsöden och hjälpa människor väldigt mycket.
Mm, mm.
Men man får ju lov att göra något som man bara tycker är kul också.
Får man?
Ja, man får det. Man får skriva en thriller om man vill.
Jag gjorde det.
Ja,
precis. Det var kul.
Ja.
Och den var så läskig som min kompis kom ihåg och så sa hon, åh, vad bra att jag har sån fantasi. Men så är alla morden har hänt i verkligheten. Det har de gjort.
Ja, de har det. Mm. Ja, herregud.
Mm,
ja, du är ju kräfta. Kräftan har ju en otrolig fantasi och inlevelseförmåga. Och har ju verkligen författar anlag kan man ju säga. Mm.
Sen är ju bildmänniskor också, så jag skriver ju bild.
Mm.
Och det gör att det blir ännu läskigare för folk kunde se bilderna framför. Och sen är det också som medium att man är bildmänniskor och kan förmedla de bilderna som man får till sig sen från andevärlden.
Mm.
Så, men det är ibland svårt, det är för enkelt och tillgängligt det vi har. Jag har varit tillsammans med en kille som läste juridik.
Mm.
Han skulle bli jurist, advokat. Hans mamma var så på tvivlet. Han var nästan färdig.
Mm.
Men han hade så mycket eksem. Och han mådde så dåligt. För han kände någonstans att nej, han var inte lycklig. Han var jätteskicklig och jätteduktig på att läsa in. och intelligent kille.
Mm.
Men kom man på att jag sa det, när han var som lyckligast var när han satt med sin penna och ritade.
Mm.
Och målade. Så han är en konstnär. Och vad hände med eksem?
Mm. Försvann.
Den försvann.
Jag får eksem när jag har fel människor omkring mig och ägnar mig åt fel saker. Då blir jag bara sjukare och sjukare.
Mm.
Det är bara så.
Jag hade en kompis som levde mot sin sexualitet. En kompis man som jag var tillsammans med.
Mm.
Och han blev jättepsykiskt sjuk och blev deprimerad. Mm. Men ville ändå inte erkänna att han skulle leva med killar istället för tjejer.
Nej.
Och han flyttade till London och då råkade han träffa en kille som han blev förälskad i.
Mm.
Och sen träffade jag honom och då levde vi tillsammans i 6 år.
Mm.
Och han mår väldigt bra av att han har hittat han. Jag tror det är viktigt också att man ska göra emot saker som man har skrivit in i sin livsplan. Som är kanske en stort kall för att uppleva kärlek.
Mm. Ja, för det här är min känsla så här. Att om vi inte följer det där som vi vet liksom intuitivt också.
Mm.
Så tror jag att vi längre fram i livet sen kan tyvärr bli bittra eller känna en meningslöshet eller ångra oss. För vi har ju faktiskt inte fullgjort det vi kom hit för att göra. Är det någonting så här som du har med dig från bakåt så som du... Alltså allting som sker har ju en mening, jag lever ju efter det.
Mm.
Men är det någonting som du känner liksom bakåt i livet att du ville ha gjort eller provat eller upplevt eller så här när du tittar bak liksom?
Det har haft barn.
Mm.
Alltså jag känner att det jag saknar mest i mitt liv är att jag inte har fått egna barn.
Mm.
För det var en sån längtan som var så stor så att när jag var 35 så blev en kompis som heter Petra, som också var gay, att vi skulle skaffa barn tillsammans. Men min dåvarande man som jag pratade om innan, Peter, som var den som blev mådde psykiskt dåligt för att han inte var gay.
Mm.
Han ville inte ha barn.
Nej.
Och då valde jag, i och med att det var där vid den tidpunkten, att jag kunde få ett barn. Mm. Men valde bort.
Mm.
Och det var ju meningen.
Mm.
Och det är svårt ibland vissa saker att säga att det var meningen.
Ja.
För när man har en sån längtan efter någonting så är det svårt att förstå att det inte är.
Mm.
Men när jag tittar i backspegeln så allt det jag har gjort och det jag har hunnit med och det jag har fått gjort och det jag har utvecklat hade ju inte fått plats om jag skulle haft ett barn också. För det har jag lärt mig den sista tiden att ta mycket tid med barn så att jag förstår att man därför mig prioriterar. För barn tar mycket tid. Men de ger ju så mycket också. Så att jag är fortfarande lite tycker det är synd att jag inte fick barn i detta livet. Så nästa liv vill jag ha barn.
Mm.
Mm.
Kommer de som vill lära ner sen som små popcorn? Du vet.
Kommer ni nästa liv?
Ja.
Mm. Har du någonting som du absolut skulle vilja göra som du inte har gjort?
Alltså man kan säga så här att jag gjorde ju ändå valet att bli mamma tidigt. Och jag blev ju mamma 3 gånger, jag har ju 3 barn.
Mm.
Och det är jag ju otroligt tacksam för givetvis.
Mm.
Men jag kan ibland känna så här, och jag ångrar inte, det finns inte på kartan, men jag kan tänka så här ibland. Att om jag inte hade blivit mamma så tidigt eller fortsatt haft mitt företag överhuvudtaget, hur hade det sett ut då? Men det är mer som en sån här nyfikenhet. För när jag blev gravid med Cassandra, min största dotter, då var jag väldigt, väldigt rotlös. Jag visste inte vilket land jag ville bo i. Jag visste inte vart jag var på väg. Alltså jag var verkligen en sån sökare, du vet. Jag hade kunnat hamna på en strand i Seychellerna och stannat här för resten av livet. Det kändes så. Jag var liksom helt rotlös. Så jag är ju så tacksam också för att jag fick gå in i den rollen att du får göra ett tag i mitt liv. Jag var 22, 21. Skulle jag fylla 22.
Mm.
Så det är väl lite så. Sen just i det här kreativa skapandet så kan jag tycka ibland att det var synd att jag slutade med musik så som jag gjorde.
Mm.
Och det var också så att jag hade varit somniska i 10 år och skrivit mycket musik och skrivit mycket låttexter och sådär. Till slut så kände jag att det här stod i replokaler, distade gitarrer och ut på spelningar och alla var fulla och sådär. Då var jag ganska trött på det så jag släppte det helt. Men jag kunde ju fortsätta på hemmaplan med min egen lilla gitarr. Så det försöker jag ta igen lite nu, det här håller på med musik. Jag spelar nästan varje dag hemma nu och sådär.
Det är bra.
Mm.
Men du har ju kraft mantra och du har ju spelat in.
Mm.
Så man kan ju ha en gåva, kan ha flera inriktningar.
Mm, ja, precis. Och då ställde jag mig frågan för några år sedan. Vad längtar min själ efter? Vad är det min själ? Vad längtar jag efter här inne?
Mm.
Och då kom faktiskt det. Yoga, mantra och musik. Det var det som kom väldigt tydligt. Det var under pandemin, du vet, när man fick tid att stanna upp. Så då har jag börjat lite med mantrasånger. Och vet du, då spelade jag in i studio med musiker. Men nu så sitter jag hemma och spelar gitarr själv och sjunger mantra och ska börja ha det mer live på lite kurser och sådär. Gitarr, för gitarr vet du ligger mot hjärtat och vibrerar på den frekvensen som strängarna gör. Så gitarr är ju otroligt läkande för hjärtchakrat. Och det är därför jag känner att jag vill inte bara vara i studio utan med gitarren, den är svart, min gitarr, den är snygg. Så sitter jag där och så plinkar jag.
Det är bra.
Ja, jag är jätteglad för det.
Mm, det är bra.
Mm. Och vi bor ju en spelman i min lägenhet så han är superglad.
Han är glad som en spelman.
Ja, han älskar det. Och min granne, hon är ju artist och sångerska.
Mm.
Och hennes man också sitter och sjunger och spelar gitarr. Jag hör dem när balkongdörren är öppna.
Mm.
Så även att jag släppte det tidigare så som du säger, det är ju inte för sent att plocka upp det senare i livet.
Och man kan utveckla olika gåvor i olika tider i livet beroende på vad man befinner sig kan göra det.
Mm. Jag brukar säga så här, när jag har de här kurserna i attraktionslagen och sådär, när folk bara, jag vet inte vad jag vill. Och då är det faktiskt många som har haft kanske barn och familj, karriär som har tagit all tid och så plötsligt så många lever ju skilda idag, ensam i hushåll. Barnen är stora, flyttar hemifrån och det är bara jag kvar. Vad ska jag göra nu? Och då brukar jag säga, titta på vad du tyckte om att göra när du var liten.
Det brukar jag också säga, precis samma sak.
Precis samma.
Det man gjorde, när man ser ofta på barn när de har för gåvor när de är små.
Precis.
Och till exempel Ryssland snappar upp det och de utvecklar det tidigt så att de får lära sig mer av det de faktiskt är bra på. Och det borde skolan göra mer, att man snappar upp det människor vill göra och sina vissa grundämnen och sånt. Men vi gör och lär oss väldigt mycket som inte har nytta som vi ska bara plugga in och vi ska kunna det. Men vi kanske inte blir lyckliga utav det, men vi kanske blir lyckliga om vi fick göra det vi är bra på mer.
Ja, verkligen. Nu har ju de här estetutbildningarna kommit. Ändå som ett sätt lite grann för gymnasieungdomarna. För jag kan känna ibland att om du är väldigt teoretisk, om du har lätt för inlärning och formulera dig, då passar du väldigt bra in i skolan. Men om du är väldigt kreativ, rastlös, kan vara jätteinspirerande men du har svårt att sitta stilla. Du kanske är otroligt musikalisk eller väldigt andlig och sådär. Då missgynnas du. För då får du inte bra betyg. För då... Ja, så det är väldigt, väldigt synd att vi inte har fler sådana ämnen i skolan.
Vi borde ha både och. Eller de, man borde få välja det man är bra på.
Ja.
Eller skolan ska se vad man är bra på. Det finns ju tester för det också. Jag tycker man ska testas för att få göra det mer som man är bra på.
Ja. Det finns ju jättemycket bra tester nu på höger och vänster hjärnhalva. Och lika så att högkänslighet som vi har pratat om, vissa är väldigt högkänsliga, behöver en speciell studiemiljö. Och sen att de börjar plocka fram det mediala hos barn.
Det är jättefint.
Ja, och se att det här är en superkraft, för det är verkligen en superkraft att vara medial.
Det är det.
Ja. Då skulle det bli en bättre värld och en bättre skola.
Vi hade fått människor som mådde superbra. Inte var superkraft utan de var superbra på det de mådde bra av.
Ja, precis.
Det hade det varit bra.
Det hade framförallt främjat den psykiska ohälsan.
Absolut.
För det kan ju komma många gånger av att man inte känner att man klarar av det här systemet och med skola och man ska ut i arbete. Man ska vara på ett speciellt sätt.
Mm.
Men vissa är ju inte det.
Mm.
Och det är inte riktigt okej att inte vara det heller. Nej. Ja.
Nej, nu hörde jag bara massa sång. Någonstans så passade inte in någon radio på. Jag hörde massa musik i bakgrunden. Jättekonstig känsla.
Ah,
det var precis som jag hörde en kör och långt bort.
Ja, oh, vad fint. Mm. Vad fint. Fick du höra kören?
Mm. Änglakören. Ja, vad är det nu vi ska prata om? Att våga vara intuitiv, lyssna till ditt inre och följ det du känner att du ska göra. Mm. Då blir du lycklig.
Helt sant. Jag håller med 100 000% att vi stöttar våra unga människor på samma sätt. Mm. Att våga välja, våga gå utanför boxen och göra det man älskar att göra och uppfylla sitt kall.
Mm, sant.
Mm. 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 Tusen tack för idag, våra nej, kära nej, lyssnare.
Nej.
Jo.
Ja, vi får väl sluta då, men vi hörs snart igen och det är alltid trevligt att ha med er som lyssnare. Och utan er så är det ingen som lyssnar på oss.
Mm.
Så ni är lika viktiga som oss. Så tack för att du finns där. Så vi säger puss och kram till dig.
Puss och kram och tusen tack. Hej då.
Hej.